En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sa: Kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne och jordens invånare är berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hediska namn och med sju huvuden och tio horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, mor till jordens sjökor och skändligheter. Och jag såg att kvinnan var berusad av det heligas blod, av Jesu vittnens blod, och när jag såg henne blev jag djupt förundrad. Och ängeln sa till mig: Varför är du så förundrad? Jag ska säga dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. Det av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret eftersom det var och inte är men ska komma. Här krävs ett sinne med vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. Fem har fallit, en är och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju och han går mot fördärvet. Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. De ska strida mot lammet, men lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas herre och kungarnas kung. Och han sa till mig: Vattnen som du såg där sjökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk. Och de tio hornen du såg och vilddjuret, de ska hata sjökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld, för Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och med ett och samma sinne ge sin kungamakt åt vilddjuret tills Guds ord har gått i uppfyllelse. Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Med de orden från Uppenbarelsebokens 17 kapitel så hälsar jag dig välkommen till ännu en bibeltimma, del 31. Här skildras Babylon på ett mer ingående sätt, eller den stora sjökan. De här båda begreppen är sammankopplade och närmast identiska. Vi läste ju i sista versen att kvinnan som du såg är den stora staden. Vi har redan läst kort om Babylon i tidigare kapitel, men nu är det som att vi spolar tillbaka och får en mer djupgående presentation av Babylon eller den stora sjökan. Framförallt här i de sex första verserna. I samband med presentationen så förekommer en rad kontraster. Babylon står i kontrast till Guds stad Jerusalem och den stora sjökan står i kontrast till lammets hustru och bruden som ett uttryck för allt Guds folk. Det är faktiskt inte alls så ovanligt i Bibeln att Bibeln illustrerar en stad med en kvinna. Antingen så är det frågan om en ren och helig stad med bilden av en kysk kvinna, en trogen hustru eller en jungfru. Eller så är det motsatsen, en fördärvad, en avgudadyrkande, ond och omoralisk stad med bilden av en övergiven eller lidelsefull kvinna. Det här vilddjursriket Babylon kännetecknas framförallt av två saker. Dels förförelse och dels förföljelse. Och då handlar förföljelsen, den är riktad mot de kristna. Det historiska Babylon, eller det forna Babylon, det låg ju i det så kallade tvåflodslandet mellan floderna Tigris och Eufrat. Och på grund av läget så ansågs det ointagligt. Det skapade ju en självbelåtenhet och en falsk trygghet. Och det självgoda och tron på den egna styrkan, det kännetecknade just Babylon. Man tog närmast det för givet att imperiet skulle vara för evigt, men inget imperie är byggt på mänsklig förmåga och stolthet består. Det har ju historien visat vid upprepade tillfällen. För de troende på det första århundradet, just då när Uppenbarelseboken skrevs, så var ju Babylon eller den stora sjökan synonymt med Rom och romarriket. Vilddjuret symboliserade kejsaren, och romarriket var det nya återuppståndna Babylon, kan man säga. För oss då så går ju tankarna vidare till framtiden, till ett framtida världssystem byggt på religionsblandning och ett kulturliv med groteska yttringar och ett folkliv som är gudlöst och som kännetecknas av en ond och trolös kultur som trotsar Gud i allmänhet, men i synnerhet anspråket på att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud. I den första versen här så läser vi om sjökan, att hon tronar på väldiga vatten, och det kan man ju ställa sig frågan vad det då betyder. Men för en gångs skull är det faktiskt så att Uppenbarelseboken hjälper oss med förståelsen och tolkningen. Och det här gör ju också att Uppenbarelseboken själv erkänner sig vara en apokalyptisk bok, en bok som förmedlar sitt budskap i bilder och symboler. Om du tittar i vers 15 så står det att han sa till mig: vattnen som du såg där sjökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk. Det betyder alltså att den stora sjökan tronar och regerar över jordens invånare och jordens kungar och alla som tillhör den här världen, som inte har omvänt sig, som inte har blivit en del av Guds rike, den breda massan, och som inte har sina namn skrivna i livets bok. Och i vers 2 läser vi om jordens kungar, alla typer av myndigheter och styrande instanser med inflytande som har levt i samförstånd med Babylon. Det uttrycks här i väldigt kraftfulla ordalag, i ordalag som vi nästan värjer oss för att använda, men det står att dessa jordens kungar har horat med Babylon och jordens invånare är berusade av hennes otuktsvin. Så vi märker här det förföriska inslaget. Troheten till Kristus ställs i kontrast med att hora med sjökan, det antikristliga systemet. Det här är ju kraftiga uttryck och groteska bilder som på något sätt också vill skapa en reaktion hos oss. Någonting som kanske till och med behövs i en avtrubbad tid. Så här allvarligt anses otrohet mot Gud. Alltså troheten till Gud är så högt värderad. Johannes, han förs i anden ut i öknen, läser vi i vers 3. Och det här är ju vad Gud har gjort med många, fört många ut i öknen. För öknen är i biblisk mening ofta en plats för Guds uppenbarelser. En plats där man ser verkligheten sådan den är. Och där får då Johannes se en kvinna som sitter på ett vilddjur, ett schalakansrött vilddjur. Och det är det här vilddjuret som bär upp skökan. Det finns alltså en intressegemenskap mellan vilddjuret och Babylon, eller skökan, eller sjökokulturen kan vi säga, som vi också ser mycket av idag. Den här nonchalansen gentemot allt som är heligt. Hon sitter där i sina granna vackra färger, klädd i purpur och schalakan. Den schalakans röda färgen, den symboliserar ju dels lyx och överflöd, men också samtidigt en konungslig värdighet och makt. Och purpur, det talar om omoral. Så det ger ju en bild av skökan, uppburen av vilddjuret med sin förföriska dragningskraft, ute för att bedra, vilket står ju i stark kontrast till den himmelska bruden som kommer ner från himlen, smyckad med gudomlig skönhet och renhet. Vi kan läsa ifrån Efesebrevet 5, där Paulus undervisar om Kristus och hans förhållande till församlingen, vilket här då liknas vid äktenskapet mellan man och kvinna. Och jag läser ett par verser från Efesebrevet 5, vers 25. Där står det: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, och sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, och lyssna nu, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant, helig och fläckfri skulle den vara. Det här är en beskrivning av bruden, lammets brud, lammets trogna hustru. Helig och fläckfri skulle den vara. Det är någonting annat än den förföriska skökan med syfte att locka människor in i synd. Här istället framstår renheten, heligheten och härligheten från Gud. Det är kontraster. Tillbaka då till skökan. Hon håller ju i sin hand tecknet på sin makt, en guldbägare. Och ur den här guldbägaren står det att folken drack sig rusiga. Och ingredienserna i hennes så kallade vin, det är otukt och avguderi. Otukt och avguderi hör intimt samman. Avfall från Herren eller avguderi, att vända sig till andra gudar eller avfalla från Gud, var ju ansågs som andligt äktenskapsbrott, och den andliga otukten då hade i praktiken sin motsvarighet i den kroppsliga. Det lössläppta levernet och den lössläppta sexualiteten. Så står det att hon bär, precis som alla Roms skökor vid den här tiden brukade göra, så bar hon sitt namn på pannan. Och det namnet är det stora Babylon. Där ser vi återigen kopplingen då mellan skökan och Babylon. Skökan har ett namn. Det är det stora Babylon. Babylon var ju vid den här tiden ett vedertaget kristet tecknan på Rom. Vi kan läsa ifrån första Petrus brev, det 5:e kapitlet och den 13:e versen. Där står det, Petrus som skriver då: församlingen i Babylon, utvald liksom ni hälsar till er. Och har du din bibel framme så kan du titta ner på noterna till den versen. Där kan du läsa att Babylon ofta uppfattas som ett symboliskt namn för Rom. Står också här att Babylon, eller skökan, var mor till jordens alla skökor. Det var ju Roms strategi att andra städer skulle bli som ett Rom i miniatyr, utplacerade över hela romarriket. Rom skulle då så att säga återskapas på platser utöver hela riket med samma struktur av makt och inflytande som i Rom. Där lydkonungar sändes ut för att bygga satellitstäder. Och på samma sätt så kommer det framtida världsriket i den sista tiden att agera utifrån ett centrum av ideologi och filosofi, ekonomi, kultur, religion och makt. Så vill man skapa en världsordning. Och vi kan ju faktiskt utan att gå in på det närmare skönja sådana här strävanden i vår tid. I vers 6 så framträder också skökans andra tydliga personlighetsdrag. Det första var ju förförelsen. Men här läser vi om förföljelsen, och då förföljelsen av kristna, av Jesus troende, av de som bekänner Jesus som sin Herre och frälsare. Det står inte bara att jordens invånare drack sig berusade, utan kvinnan var själv berusad. Och hon var berusad av de heligas blod, martyrernas blod. Martyrerna har ju ett stort utrymme i Uppenbarelseboken. Och det är ju vida känt att Rom hade ju hemska blodbad på kristna skådeplatser där kristna kastades till djuren som underhållning för folket. Och kvinnan här, hon njöt av hur de som ständigt var en påminnelse för henne om hennes sanna identitet, hur hon njöt när de här röjdes ur vägen. Men, mina vänner, när tiden är inne så ska rättvisa skipas, och det kommer att visa sig att deras blod inte var förgäves. I och med vers 7 så följer någonting väldigt unikt för Uppenbarelseboken. Vi får nämligen en muntlig kommentar till den syn som Johannes får se. Ängeln, han berättar hemligheten för Johannes med kvinnan och vilddjuret. Och här är det grekiska ordet för hemlighet är mysterion eller mysterium. Kanske våra tankar går i en viss riktning när vi hör det ordet, men det är inte fråga om en gåta som kan lösas med hjälp av skarp sinne, utan det är hemligheter av samma slag som Kristi hemlighet som Paulus talar om. Det handlar om uppenbarelse från Gud, någonting som vi människor aldrig själva hade kunnat tänka ut. Det är som när Petrus bekänner Jesus vara Messias, den levande Gudens son, så säger ju Jesus till Petrus att det här har du inte kommit på själv, utan det har min fader i himmelen uppenbarat för dig. Det är en sådan hemlighet. Och nu ska alltså hemligheten med skökan och med vilddjuret, det ska avslöjas, det ska avtäckas. Står det också här i vers 7 att vilddjuret då som bär upp kvinnan har 7 huvuden. Om vi kikar fram i vers 9 så omtalas de också i samma andetag som de 7 bergen. Och där går ju tankarna också då till Rom. Rom var ju byggt på 7 kullar. Vers 8. Ja, vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma. Det är ju ett kryptiskt uttryck. Vi har faktiskt rört vid det här lite grann tidigare. Det är inte så lätt att komma ihåg allt som vi har sagt, men Villdjuret som var men inte är och som ska komma. Här menar då många kommentatorer att det är för Uppenbarelsebokens första mottagare associerar till en viss kejsare. Och inte till vilken kejsare som helst utan till kejsaren Nero. Nero han var ju känd för sin brutalitet och sin grymhet och man menade att Nero hade återuppstått så att säga i form av den nuvarande eller dåvarande kejsaren Domitianus. Han var ju den kejsare som härskade när det här skrevs och han visade sig nämligen vara en ny upplaga av samma kaliber som Nero. Så det här, de här texterna de har ju hela tiden associationer till konkreta historiska händelser, gestalter och platser. Men framförallt så säger ju också texterna någonting om vilddjuret och dess rike. Vilddjurets verkliga väsen är ju inte bara en viss kejsare utan det är ju någonting i vidare bemärkelse. Vilddjuret har på sätt och vis redan framträtt. Och sen från tid till annan så verkar det som att det har försvunnit. Men så framträder det på nytt. Fast i en annan skepnad. Det tycks vara borta för en tid men så återuppstår det igen. Ofta då med en ökad intensitet, en våg som rullar upp högre än någonting som tidigare har setts. Här står det att det ska komma upp ur avgrunden och det visar ju bara på vilka antikristliga krafter som så att säga ligger bakom det här. När vi sen kommer till vers 9-11 så blir det ju ja, det blir krångligt värre. Jag kan ju läsa de verserna igen här. Här krävs ett sinne med vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Det är också sju kungar. Fem har fallit, en är och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv en åttonde men hör till de sju. Och han går mot fördärvet. Ja, det behövs sannoliken ett sinne med vishet som vi läser om i vers 9. Det behövs gudomlig vishet och uppenbarelse för att man ska förstå när Gud uppenbarar sina hemligheter. Men här talas det ju då om vilddjurets sju huvuden som också kallas sju berg. Men nu nämns också att det är sju kungar och när det gäller de här sju kungarna då är det faktiskt ganska komplicerat. De allra flesta då kommentarerna är ju överens om att det handlar om återigen kejsare i romarriket men inte alls om vilka. Och det är förmodligen inte heller det viktigaste med den här texten att veta vilken kejsare det i så fall skulle symbolisera. Jag tänker faktiskt inte det här tillfället ta tid med att fördjupa mig i och ge olika tolkningsmodeller för det här. För det kanske inte blir så givande just här och nu. Sjutalet kan ju också ha en symbolisk betydelse och symbolisera hela den totala kejsarmakten. Men i vers 12 så läser vi om de 10 hornen du såg. Och att det är då symboler för 10 kungar. Och det här är ju då ett sätt att symboliskt förklara hur romarriket var organiserat på den här tiden. Vi har ju läst om de här 10 hornen förut. De förekommer både i samband med draken och i samband med vilddjuret. Om du bläddrar tillbaka till kapitel 12 och läser vers 3 så står det att ett annat tecken visade sig i himlen. Och se en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Där har vi dessa 10 horn. Och i kapitel 13, det var ju alltså frågan om draken. Kapitel 13, vers 1 så ser vi i samband med vilddjuret som kommer upp ur havet att det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn och hediska namn på sina huvuden. Horn står ju för makt och huvuden för härskare. Och bakgrunden då till de här 10 kungarna finner vi i Daniels bok, kapitel 7. Daniels bok 7 och 7. Där läser vi: Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Alltså Daniel ser i det här sammanhanget en syn med 4 djur, det ena märkligare än det andra, och vart och ett som då symboliserar ett imperium och ett storrike. Och det fjärde djuret här tror man då symboliserar just romarriket, det rike som har världsherravälde under tiden för uppenbarelsebokens tillkomst. Och i vers 24 så läser vi att dessa 10 horn betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner 3 kungar, står det. Ja, det blir ju faktiskt lite krångligt för oss att hänga med här i alla vändningar. Hur som helst, det rör sig om 10 kungar som uppstod i det seleukidiska riket efter Alexander den stores död på 300-talet före Kristus. Och efter de här 10 kungarna sen så trädde en annan regent som heter Antiochus Epiphanes den fjärde fram. Och han försökte utrota judendomen och ersätta den med grekisk religion. Och det här det var känt för uppenbarelsebokens första mottagare. Så det fanns för dem en historisk referens. Det är det som jag vill återigen tala om. Att det fanns någonting hos de här mottagarna där de kunde känna igen det här i sin historia. Sen har det ju då diskuterats och spekulerats om vad det här skulle kunna innebära för framtiden. Ett slags storrike med 10 kungar. Och jag vet att det till en början när EU växte fram så spekulerades det om det hade med EU att göra och så. Men nu har ju det fallit lite grann, för medlemsländerna i EU är ju långt, långt fler än vad det var från början och så vidare och så vidare. Men de här kungarna i alla fall, de har ett och samma sinne, står det, och de får makten att regera tillsammans med vilddjuret. Hur länge då? Jo, en timma. Och det här är ju den kortaste tidsangivelsen vi har i uppenbarelseboken. Den genomvidriga sluttiden då ingen längre omvänder sig, utan då domen faller över ondskan, över den stora skökan, så är det en mycket kort tid, en timma. Förra bibeltimman så läste vi också om vredens dag, och vi läste om den i Jesaja, att den varar ett ögonblick. Så med tanke på alla övriga tidsangivelser är det här en mycket kort period. Och för att inte tala om i jämförelse med evigheten. Så vi får se trösten i det här. En enda timme får dessa kungar att regera. Men Jesus, som är kungars kung, han får regera i hela evigheten. Står i alla fall att de här 10 kungarna, de ska strida mot lammet. Och lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende. Eftersom han är herrarnas herre och kungarnas kung. Och den här versen visar ju då tydligt att de här 10 kungarna inte bara ska relateras till en viss historisk period, utan att de också faktiskt har med framtiden att göra. hur antikrist, vilddjuret, kommer få en total anslutning i sitt rike av makthavare på jorden och att det ska bli en sista totalitär likriktning. När den här världsmakten också kommer att lida sitt nederlag vid Jesu återkomst. Lammet ska besegra dem tillsammans med de utvalda, de kallade och de troende. I det här sammanhanget ska ju också sägas att kampen mot Guds folk är ju ytterst sett en kamp mot det slaktade lammet. Kan ta ett exempel ifrån Gamla testamentet och något som du säkerligen har hört, berättelsen om David och Goliat. Goliat, han var ju en oomskuren farisé, en jätte. Och han stod inte i förbund med den levande guden, utan han, det står att han smädade Guds armé. David däremot, han var ju i förbund med Gud. Och han säger ju till Goliat att du kommer emot mig med mänskliga vapen, men jag kommer emot dig i Herren min Guds namn. Och sen när Goliat ger sig på David och ger sig på Guds folk, så gav han sig ju faktiskt på hela gudomen. Och det resulterade ju i ett katastrofalt nederlag. Vi kan också se ett nytestamentligt exempel på det. Vi kan tänka på Saulus, som sen blev Paulus, när han skulle bege sig till Damaskus och fängsla de kristna. För han andades av hat och mordlust mot dem. Och då på vägen till Damaskus så får han ju ett dramatiskt möte med den uppståndne Jesus. Och när då Saulus frågar vem det är som visar sig för honom och vem det är som talar till honom, så säger Jesus att jag är Jesus, den som du förföljer. Det var ju inte Jesus som Saulus tänkte sig förfölja, utan det var ju de kristna. Men här ser vi hur Jesus identifierar sig så med sitt folk. Så när Saulus förföljer de kristna, så förföljer han Jesus själv. Vers 15 har vi redan kommenterat, så vi har de tre sista verserna kvar. Och i dem sker en synnerligen märklig förändring. Jag läser dem igen, vers 16 till och med 18. Och de 10 hornen du såg och vilddjuret, de ska hata skökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld, för Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan. Eller utföra hans plan. Och med ett och samma sinne ge sin kungamakt åt vilddjuret tills Gud har gått i uppfyllelse. Till Guds ord har gått i uppfyllelse. Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Alltså, just innan Jesus kommer så kommer det här ett sällsamt mellanspel. Vilddjuret och dess vasaller, de vänder sig plötsligt mot den stora skökan. Odjuret och skökan står plötsligt i konflikt och så börjar man att strida mot varandra. Och hon hade trott att hon satt säkert där under vilddjurets beskydd, men nu blir hon istället plundrad och så blir det ett sönderfall. Och det här, det ser vi också från Romarriket. Romarriket följer ju inte främst genom attacker utifrån, utan genom en inre korruption. Det gick inte liksom att hålla ihop det här vidsträckta och stora Romarriket, utan det vittrade sönder inifrån. Politiken och kulturen började liksom att dra åt olika håll. Och det här är också en förebild på vad som kommer att ske i det antikristliga världsriket också. Det brakar samman inifrån. Ondskan hatar sig själv. Så Gud har ingett de tanken, står det, att utföra hans plan. Guds ord kommer att gå i uppfyllelse. Så allt är under överinseende av Gud den allsmäktige. Hörrni, det här är speciella texter och jag känner mig verkligen ödmjuk inför dem, och jag känner också hur jag kommer till korta många gånger när jag ska försöka att på något sätt lägga ut dem. Jag tror kanske också att det med nödvändighet inte behöver vara så att vi ska förstå varje liten detalj. Utan min önskan är att vi med hjälp av det här vi läser ska få insikt. Så pass mycket insikt och vishet och uppenbarelse så att vi, som Jesus säger, kan se på fikonträdet att sommaren är nära. Det var det 17:e kapitlet i Uppenbarelseboken. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs om igen.